Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla 10 avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är i immunrörelsen, om att börja med smärtstillande citadon och sluta ett heroinmissbruk, om tarotkort, tvångstankar och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Omkring 100 000 personer i Sverige har Alzheimers sjukdom. Sjukdomen gör att nervceller dör och funktioner som minne och kognitiv förmåga påverkas. Och i takt med att tiden går försvinner mer och mer av hjärnan.
Man hör ofta från andra människor att ja, men hon lever i alla fall och du kan ju fortfarande gå och hälsa. Hon sitter ju där. Liksom. Vad skönt att hon fortfarande finns. Men min mamma finns inte. Min mamma försvann för många år sedan.
I det här avsnittet möter vi Vici som berättar om hur det är att se sin mamma insjukna i Alzheimers sjukdom redan vid 54 års ålder.
Ja, nu när det har gått så långt som det har gått så förstår hon inte riktigt. Alltså, om man visar henne en bild så ser hon inte riktigt bilden. Hon kan inte sitta och titta på tv eller det finns liksom inget. Nej, det finns inget värde egentligen.
Och för att lära oss mer om sjukdomen pratar vi med Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska institutet och som just nu bedriver forskning om ett nytt läkemedel mot Alzheimer.
Jag har sagt förut att vi har en bra medicin i 5 år, men det har jag sagt i 30 år.
Det är mitt i Solna centrum, strax utanför Stockholm, som Vici spenderar en del av sin barndom. De bor i ett höghus med trappuppgång inifrån centrumet. Tillsammans med sin 1 år yngre lilla syster och ensamstående mamma.
Våra liv bestod av att spela basket. Så det var det vi gjorde. Mamma hade alltid folk hemma. Det var väldigt mycket folk som kom och gick. Vänner. Vi var liksom alltid ute och gjorde saker eller hade folk hos oss. Så det har varit väldigt, alltså, väldigt familjärt och så, men det har också varit tufft. Mamma har haft det tufft som har varit ensamstående, haft sina problem med alkohol och så. Men väldigt kärleksfull uppväxt. När jag tänker på mamma eller liksom det som binder oss liksom, eller det vi har vuxit upp med, har varit musik. Så att mamma lyssnade alltid på musik. Vi dansade tillsammans, sjöng hela tiden. Antingen bara hon och jag, eller hon och jag och min syster, eller när liksom folk var hemma hos oss. Det har alltid varit, alltså, hela våra liv har varit väldigt mycket kopplade till musik. Och allt ifrån liksom reggae, Bob Marley och till Lars Winnerbäck och Magnus Lindberg och. Så det är liksom mina starkaste liksom kopplingar till mamma och vår barn. Och sen så spelade jag och min syster basket. Och mamma var alltid där. Körde oss till alla matcher, träningar. Satt alltid där och skrek och hejade. Och det är 2 saker som även liksom, som jag har tagit efter. där jag ser mig själv väldigt mycket mamma.
I 40-årsåldern börjar hennes mamma visa tecken på att något inte står rätt till.
Så slutade hon köra bil till exempel. Sa att hon inte visste hur man gjorde, eller hon kunde inte, hon kände sig osäker. Samma sak med att laga mat. Liksom, det var små tecken på att någonting har förändrats.
De har en nära relation under uppväxten. Men 2014, när Vici är i 20-årsåldern, säger hon upp kontakten med sin mamma på grund av alkoholen.
Eller vi träffades ibland, men det var liksom väldigt sporadiskt och så. Och sen när jag träffade henne då i april 2016 så hade hon förändrats drastiskt. Det var liksom en helt annan person. Klarade inte av enkla instruktioner överhuvudtaget. Kunde inte ta tunnelbanan från A till B. Just det här med laga mat, jag kommer ihåg där i början att hon skulle göra så här carbonara eller typ baconpasta. Och jag sa, ja, men det är bara att steka baconet och sen hällde ni på grädden. Och då tog hon baconet, stekte det, hällde upp grädden i en skål. Hällde över baconen och började liksom vispa grädden. Så att hon gjorde mycket så här jättekonstiga saker. Och då hade hon även, hon jobbade som fångvårdare. Så att de hade ju insett att det går inte att vara kvar här. Glömde att låsa dörrarna till de intagna och sånt.
De påbörjar en utredning och Vici känner sig redan säker på att det är just Alzheimer. Hon känner igen symptomen eftersom hennes morfar gick bort i det några år tidigare.
Men de trodde att det var kopplat till stress, att hon bara var väldigt stressad. Och hennes vänner sa nej, hon är bara stressad, det är bara stress. För hon har varit väldigt stressad hela våra liv. Men då fortsatte de med den här, med alla de här testerna, minnestester, och provade, liksom, kollade om det var på grund av stress eller vad det kunde vara. Och till slut, när det närmade sig då november, där någonstans 2016, så hade hon blivit så pass dålig att jag liksom ringde in och sa, ni måste komma fram till någonting nu, för att hon klarar sig inte. Och då hade hon glömt hur man öppnade porten eller dörren. Hon glömde att man stoppade in nyckeln. Så att då hade hon sovit ute i farstun. Hade hon gjort. Så att då ringde jag. Och då åkte vi in och då lade de in henne. I, jag tror att det var 2 veckor. Och gjorde de sista testerna väldigt intensivt. Och då fick hon diagnosen.
Vet du hur de här testerna var? Eller hur de gick till?
I början, när hon testade, jag var ju med väldigt mycket. Och då var det mycket så här tester med att de kunde säga ord som hon skulle upprepa. Katt, lampa, liksom, så skulle hon upprepa dem. Räkna från 100 bakåt, liksom, sådana saker. Väldigt enkla. Hon skulle rita någon, så här, jag kommer inte ihåg exakt, men det var någon geometrisk form. Hon skulle rita på ett papper varje gång vi var där. Och det gjorde hon liksom halvt de första gången, och sen så blev det liksom sämre och sämre, och sista gången så var det bara ett streck. Och hon skulle skriva meningar som jag älskar mina barn till exempel. Såna tester var det. Och när hon låg inne så var det också såna tester, men också prover. Man röntgade hjärnan, kollade efter såna här. Man tog något test som kollar efter protein i hjärnan. Och så testade de vardagliga saker som att laga mat. Och hon fick liksom, ja, testa på sådana grejer.
Såg de några ändringar i hjärnan då på magnetröntgen?
Nej, när vi hade det här sista mötet. När hon skulle få liksom diagnosen och alla tester var klara. Så var det hon och jag där och... Ja, men då sitter vi liksom inne i det här rummet. Jag, mamma, läkaren och sen någon sjuksyster. Och då sitter vi där och så säger han att ja, vi har röntgat hjärnan och det såg jättebra ut. Vi såg ingenting. Inga förändringar. Och liksom man bara andades ut, kände sig liksom så lättad. Och så sa han, men vi ser på det här proteinet att hon har Alzheimers. Och det var ju, ja, hemskt. Mamma bara skrek rakt ut. Skrek och grät. Och jag, ja, jag kunde nästan inte ens röra henne, för att jag liksom kände att nu behöver jag vara stark. Vi kanske pratar om det sen.
Hennes mamma är 54 år gammal när hon får diagnosen. Då är sjukdomen i en tidig fas och hon kan ta in sjukdomsbeskedet. Hon har då även själv minnen från när hennes egna pappa gick bort i just Alzheimer.
Och just Alzheimers har alltid varit hennes stora skräck. Det och MS har hon. Hon, som jag sa innan, hon var väldigt stressad av sig. Oroade sig hela tiden. Oroade sig för att vi skulle dö, något ska hända, katastrofer ska hända. Och just det här MS och Alzheimers var hon livrädd för och upprepat så många gånger under hela min barndom att hon är så rädd för det. Så att när de sa att det var Alzheimers, ja men hon förstod och hon, ja, blev.
Mycket kring Alzheimers sjukdom är ett mysterium. Man vet till exempel inte helt säkert vad det är som gör att vissa utvecklar sjukdomen och inte andra. Vi hör Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska institutet.
Och det är väl så att de flesta som vi ser nyinsjuknade och i lite högre ålder, där är det huvudsakligen möjligen miljöfaktorer. Vi vet inte orsaken, men huvudsakligen miljöbetingat. Sen när man insjuknar i väldigt tidig ålder och flera i samma familj har sjukdomen, då kommer man ju mera på genetik. Och då har vi i vissa familjer så har vi en specifik genetisk förändring, alltså en förändrad kromosom, en mutation som vi säger, som ger sjukdomen. Men det är rätt sällsynta fall. Jag kanske skulle säga nästan mindre än 1% av alla fall. Så att, men om man säger att åtminstone 95% av alla är sporadiska, och då har man ju naturligtvis tittat på miljöfaktorer, men även om man sköter sig optimalt så kan man få sjukdomen. Så att det är inte bara det, utan det är något vi inte vet riktigt än varför sjukdomen drabbar oss och varför nervcellerna dör i förtid.
Det som händer vid sjukdomen är alltså att nervcellerna i hjärnan förstörs. De celler som påverkar minnet och den kognitiva förmågan. Man vet inte riktigt varför de förstörs, men två skadliga proteiner verkar ha en inblandning. Beta-amyloid och tau. Också gener spelar in. Och även här vet man inte exakt hur. Men man brukar prata om den vanligaste ärftliga riskfaktorn, nämligen genvarianten APOE4.
Vissa specifika genetiska förändringar ger med 100% säkerhet sjukdomen, men de är väldigt sällsynta, de familjerna. Sen har man en mängd gener som ökar risken att få sjukdomen. Och där är en som heter apolipoprotein E4, den vanligaste förekommande riskgener. Görs det tippat att i kliniska prövningar när vi rekryterar patienter, då är förekomsten av APOE4 väldigt hög. Och i Sverige så har E4 så har ungefär 20% av befolkningen av en eller två alleler av APOE4. Så att det, jag har sett många 100-åringar, inte många 200-åringar, som haft E4, man har två alleler. Och de var inte dementa. Så att det är bara en risk igen, det ökar risken kan man säga. Men det ökar risken för hjärt-kärlsjukdom och andra ökad känslighet kan man säga överhuvudtaget.
När Vichys mamma får diagnosen flyttar hon in hos henne i ett par veckor. Vichy är höggravid och ska snart föda sitt andra barn.
Alltså då hade hon ju precis fått diagnosen. Och då var hon fortfarande medveten om att hon hade fått Alzheimers. Så att hon var så extremt, extremt ledsen hela tiden. Och hade dödsångest. Så jag kunde vakna på nätterna och höra liksom att hon grät. Gud, förlåt.
Ingen fara. Det är helt normalt.
Ja. Så att hon gjorde inte så mycket. Hon mest liksom satt på soffan. Och tog inte initiativ till att göra något. Hon kunde ju klä på sig, det gjorde hon. Men liksom ta initiativ till att duscha eller ta mat, det gjorde hon inte. Så att hon satt där, vi gick ut på promenader. Vi tog henne till frisören, fixade hennes hår och försökte göra liksom saker som skulle göra henne lite gladare. Men ja, hon var där, vi levde liksom vårt liv. Och min dotter var 7 år då, så att de kollade på film tillsammans och ritade, eller dottern ritade och mamma tittade på. Liksom. Hon satt mest där, gjorde inte så mycket.
Var det nästan då så att du kände att din dotter nästan kunde vara barnvakt åt henne när hon ändå satt där vid tvn? Och...
Gud ja, absolut. Det kunde hon. Och det var någon gång när de var ute och gick, och då fick liksom dottern, nej men mormor hit ska vi, och ta hand om henne. Och sen så var jag i hennes lägenhet och fixade till så att hon, så att det var mysigt och fint och hon skulle klara sig. Så då bodde hon där i en liten etta i Bromma. Och hade dagverksamhet och hemtjänst. Men jag var ju där, ja, nästan varje dag och hjälpte henne att ta mediciner och handla mat. Och...
Var man rädd att hon liksom skulle gå utanför dörren och virra bort sig? Och...
Absolut. Det gjorde hon ju hela tiden. Fram tills hon fick diagnosen också och efter. Hon virrade bort sig jämt. Och då kunde hon ju fortfarande ringa till mig, så att hon ringde ju hela tiden i panik och visste inte vart hon var. Visste inte vilken tunnelbana hon skulle ta, vart hon skulle. Hon kunde gå ut och vi liksom hade glömt vad hon gjorde ute och vart bor jag och vem är jag. Så att ja, det var man jätteorolig för hela tiden.
Men på ett plan, då visste hon att hon kunde ringa dig då? Det satt så djupt präntat i henne, eller?
Ja, det gjorde det. Ja, det gjorde det. Hon ringde mig hela tiden. Men hon hade liksom ingen koll på timmarna, så att hon ringde mitt i natten. Och, ja, hon ringde hela tiden. Vi pratade flera gånger om dagen.
Rent objektivt så är det ju naturligtvis ett förkortat liv.
Bengt Winblad igen, om symptomen vid Alzheimer.
Det är något vi ser, alltså att från diagnossättandet och att man har försämrad livskvalitet och att det påverkar anhöriga. Men patienterna själva, där börjar ju ofta med minnesproblemen. Va? Alltså de kan vara svåra, men ofta märker patienterna att de inte kommer ihåg riktigt. De presterar inte riktigt lika bra som de har gjort tidigare. Jobbar de så... Har krävande jobb så kan ju det drabba. Arbete tidigare, är man pensionär och är hemma och ska laga mat och sköta sig något sådär hygien, så upptäcker man det först senare. Va? Men sjukdomen går med en gradvis försämring av minne och intellektuella funktioner. Va? Och därmed också funktionsförmåga.
Efter diagnosen får Vici och familjen hjälp från socialtjänsten.
Man träffar ju en biståndshandläggare där på socialtjänsten. Det gjorde vi direkt när mamma hade fått diagnosen. Så först hade vi ett litet möte, jag och mamma och läkaren och sjuksystern. Och sen direkt efter så kom biståndshandläggare och resten av familjen. Och då så informerade de ju lite om vad som finns. Men det är väldigt så här, ja men det är bara att gå hem och googla. Och säg till vad ni hittar, liksom, vad ni tycker passar. Och så går man hem och så gör man det. Och ja, men det här ser bra ut och det ligger nära oss. Och så ringer man och så önskar man det och säger nej, det finns ingen plats. Så att det gick vi igenom många gånger. Att ja, man fick liksom kämpa för att hitta en plats där man kunde ta sig emot.
Ungefär ett år senare får hennes mamma plats på ett hem.
Man kommer in där, porten är låst och så finns det olika avdelningar. Och det är ju liksom ett vanligt äldreboende, men sen så finns det speciella avdelningar just för dem med Alzheimers. Och där hon var så var det en special avdelning för unga med Alzheimers. Eller med annan demenssjukdom. Så att man kommer in liksom i första entrén där och sen så fick vi gå en trappa upp och så kom vi till hennes dörr och också låst. Och sen när man kom in där så har de varsitt litet rum där de, som en liten lägenhet med egen toalett, egen med tv-säng och så. Och sen så finns det lite gemensamma utrymmen. Men det som är... det finns ju inga knivar eller ingenting man kan skada sig på. Så att det är väl det som är annorlunda. Men ja, de försöker göra det så varmt och liksom hemmalikt som möjligt. Och personalen har alltid varit underbara. Jag är så tacksam till personalen. Och det har varit perioder när jag liksom inte har klarat av att träffa mamma. För det är så jobbigt att se henne. Och då har de sagt att hon är våran mamma också. Det är oroade inte. Vi tar hand om henne som om hon är våran egen mamma. Så att de har verkligen varit underbara. De förtjänar hela världen, de människorna som jobbar där.
Det finns inget botemedel mot Alzheimer. Men man har blivit mycket bättre på att behandla sjukdomen.
Forskningen har ju egentligen ökat. Alltså det var ju ganska sent man kom igång med Alzheimer-forskning, för det var ju inte så, man hade definitivt ingen behandling och man hade ingen hopp om att lösa sjukdomen egentligen, utan det var liksom vårdande insatser eller hamna på sjukhem som vi sa förut, eller på till och med någon slags demensavdelning på ett psykiatriskt sjukhem. Det är först sista 30-40 åren som det har bedrivits riktig forskning kring de här grundorsakerna och mekanismerna bakom varför nervcellerna dör. Och det är ju den kunskapen som gör att vi också kommer allt närmare en tänkbar farmakologisk behandling. Man kan säga att varje läkemedelsbolag har ju varit inkopplat på det här. Trots bra forskning så är det ju inom, vi har ju sett att det är framförallt en förbättrad vård och en förbättrad kunskap som vi har fått en direkt effekt. Alltså när jag kom till Stockholm i 80-talet från Umeå, då var ju vårdkvaliteten inte optimal. Alltså väldigt stora avdelningar, patienten gick fram och tillbaka, det var låsta dörrar. Sen har ju vården förrättas väldigt snabbt, kan man säga. Det har blivit mer demensspecifika avdelningar, halverade avdelningar. Det har blivit boende för dementa med kunnigare personal. Det har blivit dag- och nattvård för om man bara behöver någon slags avlösning. Så att på vårdsidan har det hänt mycket, kan man säga. Däremot när det gäller nya läkemedel så har det inte hänt så hemskt mycket. Det sista som registrerades var ju 2002 i Europa.
Alltså det är ju väldigt många tabletter. Man får ju dels sån här bromsmedicin. Och så fick hon mycket medicin mot ångest, mot depression. Man får ofta det tillsammans, som jag förstår, eftersom att man mår väldigt dåligt. Och sen så är det biverkningar man... till exempel som att hon fick problem med magen och då får man medicin för det. Så att det var liksom väldigt många tabletter och det ska tas 2 gånger per dag. Och sen så fick hon också, eller har väl fortfarande liksom fått hallucinationer och så av medicinen. Och då får man medicin för det också, att man inte ska liksom något antipsykotiskt eller något sånt. Så att det har varit väldigt, väldigt mycket tabletter hela tiden och det är... Speciellt när hon bodde hemma så är det jättesvårt för henne att hålla reda på. Så att hennes liv har varit liksom kantat av mediciner.
Vad brukar hon få för hallucinationer?
Alltså redan från början när hon fick diagnosen så har det varit... Alltså väldigt mycket att folk är ute efter henne eller ute efter barnen. Och det har varit... jämt. När hon gick på den här dagverksamheten så var det någon kvinna där som hon liksom, som hon sa liksom ville henne illa, hade gjort saker, hon hade stulit pengar, hon hade gjort massa grejer. Och sen så var det även någon i hemtjänsten som ville henne illa och hon vaknade någon gång och då var hon helt övertygad om att hemtjänsten, han den här mannen då och hans vänner hade varit och knackat på och bankat på utanför henne och försökt komma in och stjäla saker och de ville henne illa. Hon har också fått för sig att hon har blivit påhoppad ute. Det var något mord i närheten där hon bodde och då hade mördaren tagit tag i henne och de hade varit liksom mycket, mycket sådana saker. Och väldigt mycket liksom läskiga saker, saker hon är rädd för. Och hon har även fått för sig att liksom där hon är nu, att det är någon man där som har förgripit sig på min son. Och jag har varit gravid med en sjuksyster där. Alltså det har liksom varit väldigt mycket, mycket sånt. Och då är hon, det gör henne väldigt liksom rädd men också aggressiv mot de här människorna. Inte fysiskt men att hon pratar illa om dem och är väldigt arg på dem för att i hennes hjärna så har de ju gjort de här sakerna.
Så hon har blivit jättepersonlighetsförändrad?
Ja, väldigt. Hon är en helt annan människa. Och det är också väldigt liksom fokuserat på de här sakerna. Så att även när man är där och försöker liksom prata om andra saker så är det den där jävla kärringen och han har gjort det, hon har gjort det. Liksom det är alltid väldigt, väldigt, väldigt fokuserat på de här hallucinationerna och den här paranoian liksom.
Hennes mamma är idag 62 år gammal och Vici försöker finnas där för henne så mycket som möjligt.
Man kommer in där på boendet. Det är bara hela stämningen är så tragisk. För att det är sjuka människor som egentligen bara sitter och stirrar. Liksom. Och så kommer man dit och så ser man sin mamma sitta där som vanligtvis liksom hoppar upp och ger henne en kram och som nu helt plötsligt inte gör det utan hon sitter där och bara stirrar och man får liksom hej mamma det är jag och det tar liksom lång tid innan hon ens ser att det är jag ja det är en helt annan människa som man möter och det gör så otroligt ont att se någon som man har vuxit upp med, som har varit ens trygghet, ens mamma, som man liksom alltid har sett upp till, bara vara ett skal. Inte alls ha egentligen någonting av sig själv kvar. Och det gör ju ibland att man känner att hur ska man liksom orka se det här och ändå fortsätta för att jag har liksom mina barn och jobb och skola och saker som jag ska orka med men man mår så dåligt av att veta att hon sitter där och egentligen inte har något liv, alltså inget värdigt liv, man väntar på att dö i princip och det här tyckte jag jobbigt så då har jag liksom ibland sagt att jag klarar inte det här för att varje gång man kommer dit så får man den här ångesten liksom hjärtat slår och så ska man vara stark för henne speciellt då i början när hon hade flyttat in då kunde hon ju liksom se om jag var ledsen och jag kunde göra henne orolig liksom med mitt beteende så därför var jag väldigt liksom hård och försökte att inte visa känslor och liksom jag, som sagt jag kunde knappt röra henne för att så fort jag rör henne så blir jag ledsen och det tyckte jag också var så jobbigt att behöva liksom försöka visa upp en front när jag bara gick sönder och skrek inombords.
Och hon känner inte igen dig heller egentligen då? Hon vet inte att du är du?
Jo, det gör hon. Men det tar ett tag. Man måste liksom visa sig och liksom ta tag i henne, visa sitt ansikte väldigt nära och se vem det är. Så att hon känner igen mig, det är hon. Det är några få som hon fortfarande känner igen. Men jag och mamma har alltid varit liksom så nära, vi har alltid suttit ihop. Ja, jag och hennes syster är väl de sista hon glömmer, känns det som. Det är vi som liksom finns kvar starkast i. Men mina barn, liksom, min syster och så, de är svåra att komma ihåg till exempel.
När vi spelar in den här intervjun med Vici har hennes mamma nyligen slutat äta och dricka.
Och det är väl för att ja, men liksom kroppen förbereder sig på att dö. Då valde vi tillsammans att ta bort hennes medicinering. Så att nu är hon liksom inne i den här i palliativa stadiet. Liksom nu är hon sista stadiet.
Hur lång tid brukar det vara?
Då sa de att om hon inte äter men fortsätter dricka så är det några veckor. Men då när jag hörde det här så tog jag ledigt från jobbet och lånade bil. Så att jag åkte till henne varje dag. Och då började hon dricka näringsdryck. Och det kan man klara sig på väldigt, eller väldigt länge, men betydligt längre än några veckor. Så att så som det är just nu så är hon liksom mer stabil och kan klara sig ett tag.
Men är det så att hjärnans funktioner lägger av så mycket som man inte klarar av att äta och så? Är det så?
Nej. Det kan ju bli så. Det är ju liksom delar av hjärnan som dör. Så det är ju liksom saker som försvinner hela tiden. Och till slut så blir det ju så att man inte kommer ihåg hur man sväljer ens. Man kommer inte ihåg hur man andas. Man kommer inte ihåg. Liksom hjärnan bara ger upp. Men så är det inte fallet för mamma liksom just nu. Utan det är mer att att kroppen känner att den inte behöver det. Den behöver inte mat för att ja, den ger upp. Jag har läst jättemycket om det här och det blir liksom så när man blir gammal också att man behöver inte den här näringen och kroppen känner sig liksom redo att gå, så då behöver hon inte äta. Men hon kan svälja och liksom så.
Ja, det jag har sagt förut att vi har en bra medicin i 5 år, men det har jag sagt i 30 år.
Så kommer vi någonsin lyckas lösa gåtan Alzheimer? Vad finns det för hopp till att hjälpa de människor som insjuknar? Bengt Winblad, professor i geriatrik igen.
Hela tiden görs det framsteg. Det är det som är så härligt. Alltså, hela tiden finns det entusiasm för att veta mer. Och jag tror att vi behöver en ökad satsning på att få veta mer. Vi behöver inte kartlägga riskfaktorer, utan vi behöver veta exakt mekanismerna för varför de här cellerna dör och mår dåligt. Då tror jag vi kan göra någon nytta.
Och slutligen undrar vi vad det finns för råd till andra i liknande situation.
Dels tror jag att man kan inte ta på sig hela den belastningen själv, utan jag tror att man kanske först ska se till att man blir flera i omhändertagande skaran. Alltså att hon kanske har syskon eller kusiner eller andra, så att man kan göra något slags schema i det här. Och sen ska man naturligtvis ha kontakter med olika instanser. Det finns ju mycket kring organisationer, det finns mycket kring kurser, det finns demensförbund, det finns anhörigföreningar och så vidare. Och lära sig mer om sjukdomen. Men jag tror det är väldigt viktigt att dela upp ansvaret, för att det blir lätt att det blir fler och fler timmar som går åt i det ansvaret. Tillsynen behövs kanske på sikt 24 timmar om dygnet. Och då gäller det att man inte är utbränd, utan att man har kraft kvar.
Vad har du för råd till anhöriga?
Alltså när man börjar märka så är rådet att kontakta liksom vårdcentralen är väl det första steget. Ta hjälp. Så det är det första. Men också att prata om det. Prata med människor runt omkring om det. För det är liksom väldigt tufft. Och sen om man ska prata om liksom relationen till den människan som är sjuk, så skulle jag definitivt råda en till att först och främst förstå att det är alla känslor är okej. Jag gick igenom väldigt mycket skuld i början för att jag inte alltid fanns där, men också ilska gentemot mamma. Fattar du inte hur du har ju för fan lagat mat hela livet. Hur kan det vara så jävla svårt att steka bacon och hälla grädde i stekpannan? Och man är skitarg. Och det är okej. Men också att ta vara på den tiden som man har. Våga berätta för den människan att man älskar den. Våga vara ledsen. För det kan jag tycka är jobbigt att jag inte vågade vara i början. Jag var ju ledsen liksom. Men inte så mycket som jag hade velat vara. Så att tillåta sig själv att känna. Och det gör jag nu när jag sitter med mamma. Men hon förstår ju inte att jag gråter. Så att nu sitter jag och gråter ihjäl mig. Liksom. Och det är så jävla skönt att göra det. Men det kan också vara skönt att göra det med personen. Och säga allt det man vill säga.
I början?
Mm. För den är så... Jag gjorde inte det i alla fall för att jag var liksom... Jag ville inte påminna mamma eller göra henne rädd. Eller liksom få henne att tänka på att nej men snart ska du gå bort. Så att det är därför jag berättar alla de här sakerna. Eller det är därför jag liksom vill säga alla saker som jag inte har sagt. Så att jag höll tillbaka så himla mycket. Och det är jobbigt att man har gått miste om den tiden när man fortfarande kunde ha fått saker sagda som man behöver ha sagt. Och även fast jag säger de sakerna till henne nu så ja, är hon ju liksom så pass borta. Men det är ändå viktigt att säga dem.
Du har lyssnat på avsnittet om Alzheimer. I nästa avsnitt.
Och då är det jätteviktigt att man åker hem och inte stannar kvar. För att stannar man kvar, då är det mer eller mindre kört.
Om att infiltrera Moonrörelsen, eller Enhetskyrkan som den också kallas, i 80-talets USA.
Lilla syrran hade alltså försvunnit in i Moonrörelsen. Och ja, de försökte ju hitta henne för att kunna kidnappa henne, avprogrammera henne och få hem henne till Norge igen.
Och hur livet är i samfundet i Sverige idag.
Så för mig var det nog att hitta Gud först. Och sen tänkte jag, okej, ska det här bli mitt liv? Då vill jag ha familj centrerat på de här värderingarna.
Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu. Helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din livshistoria? Maila till kunskapsstudion@gmail.com.
Podplay, en del av